All right.
Tycker du inte att det är jobbigt att ha båda lurarna i?
Nej.
Okej. Okay. Nej, för jag måste höra mig själv, annars så får jag tokflipp.
Ja, men jag hör ju mig själv också, men jag är mer inne i det om jag hör dig mer.
Okej. Hallå allesammans och varmt välkomna till ett lite, alltså något försenat avsnitt av 150 kilo podcast. Det är ju avsnitt 83, även om det kommer ut då, ja, i Sverige då måndag kväll.
Den 84 veckan.
Ja, precis. Den 84 veckan av de här podcast-äventyret vi har valt att kalla 150 kilo podcast. Och de som sitter och spelar in det här, som vanligt en kvällstrött Magnus Ziegler i Australien och en morgontrött Joakim Falk.
Alltså jag är otroligt lycklig av att få spela in det här avsnittet med dig nu. Det är första gången vi har
efter
två
mycket
avsnitt
om och men, så att säga.
Ja, det är första gången vi har två avsnitt samma vecka. Det är premiär.
Fast
ja,
om vi då lyckas få ihop det 84 avsnittet till på söndag då. Men det ska vi väl
göra. Å andra sidan är det också första gången vi då missar förra veckans avsnitt. Och återigen, ni har sett det på Instagram, Facebook och Twitter, tvåfaldighet, så har vi bett om ursäkt. Och jag hoppas att ni har haft överseende med det. Men jag tror att efter dagens avsnitt så kommer ni att förstå.
Ja, men det lät lite på dig som i din text under bilden med, där vi skrev då hashtag förlåt.
Ja.
Så lät det på dig som att det var mitt fel att vi blev sena.
Nej. Vi båda hade eller var sina anledningar.
Ja, men ditt mitt fel. Och sen så att det var just Alla hjärtans dag och att det var Ninas fel också.
Aha, men ja, du menar att jag försökte ju flika in att någon har visst lite stress med Alla hjärtans dag. Det var väl en kanske lite sån peak för att jag själv inte hade en dejt planerad vid det laget.
Ja, men precis.
Men nu så tänkte jag, alltså fan, det är välkomna ska ni vara till årets bästa avsnitt av 150 kilo podcast.
Vi är inte det där att lova lite för mycket?
Ja, men jag vet inte, vi har pratat om det här förut. Jag tycker att om vi själva har den inställningen så kommer våra lyssnare förlåta oss om det inte är det bästa avsnittet.
Okej, men alltså jag tänker ju, man vill ju aldrig, egentligen vill man ju aldrig vara bäst och man vill ju aldrig vara sämst. Man vill ju ha en gyllene medelväg.
Varför vill man inte alltid avsnitt bara vara bäst för?
För att om man alltid är bäst, då kräver ju till nästa vecka att man är ännu bättre.
Då har man ju den pressen.
Det är ju ett jättestort uppdrag att aldrig kunna få dala lite. Man vill ju ha en perfekt medelväg där alla som lyssnar alltid känner att de känner igen sig och det här är liksom, det här gillar vi. Det här mellanläget är skitbra. Det ska vara en hög lägsta nivå, men det ska vara liksom en bra gyllene medelväg, tänker jag.
Låt mig omfrasera det här då. Välkomna till världens mest medelmåttiga avsnitt av 150 kilo podcast. Välkomna. Det börjar bli dags att förklara nu för våra lyssnare. Vad var det vi gjorde istället för att göra det vi skulle?
Varför vi blev sena med podden, menar du?
Ja.
Ja, men det handlade ju mycket om att dels jag var ju stressad över att jag jobbade. Jag hade konstigt schema på jobbet där jag jobbade morgnar och sen på kvällarna hade planerat upp andra saker. Och jag var lite stressad eller smått stressad över att det kom en Alla hjärtans dag som skulle planeras eller det skulle göras någonting, för att det finns någon jävla konstig norm om att man ska göra någonting, vilket är helt befängt enligt mig egentligen. Men och sen så handlade det ju om att om vi, alltså vi hade ju hunnit spela in podden, om vi hade stressat och planerat upp vår tid. Men jag hade inte hunnit klippa den förrän på söndagen ändå. Då hade vi ändå blivit sena. Då var det lika bra att senare lägga podden och då slippa den här megastressen som det kan vara om man då ändå skulle bli sen. Liksom. Men vad kände du? Känner du det skönt att vi inte behövde stressa så mycket?
Ja, men om jag ska vara ärlig så tror jag att vi gör en väldigt mycket större grej av det än vad någon av våra lyssnare tycker att det är. Eller jag vet inte hur det är.
Ja, mycket möjligt.
Jag måste säga att det var otroligt skönt faktiskt för en gångs skull att kunna ha en hel helg där jag kunde göra precis vad jag ville och inte behöva vara närheten av en bra internetuppkoppling.
Ja, jag såg att du var ute i bergen och filmade eller vad du gjorde.
Ja, alltså jag kan väl ta det härifrån då. Hur min alertans dag utspelade sig. Nej, det började egentligen redan på torsdagen. När jag, alltså det var en kavalkad av händelser som gjorde det omöjligt för mig att han liksom att inte ta det lugnt på helgen. Så jag på torsdagen efter att vi hade pitchat för en väldigt väldigt stor kund, så gick vi till en stor fest som Google hade bjudit in till på typ världens största zoo, eller jag vet, det är säkert inte världens största zoo, men jag tycker om att överdriva lite. Och det var alltså safari-tema mitt inne i det här zoo.
Men är det inte bättre att inte säga att du överdriver utan bara go with the flow och bara så här, det var världens största zoo?
Ja, men annars kommer väl Måns skicka ett sms till dig imorgon bitti och skriva att nej, det är inte världens största zoo.
Okej. Ja, vi har ju lite poliser ute.
Ja, det är sant. Nej, men så Google hade bjudit in deras största executives att delta på en safarifest i världens största zoo. Och hade abonnerat hela zooet och vi blev guidade till en liten oas där liksom djuren bara sprang omkring typ, eller det gjorde de inte, men jag kryddar historien
lite. Säg inte så där. Du kan ju inte förminska din egen historia. Säg att djuren sprang fritt och det flög stora albatrossar över huvudet på dig.
Ja, men människor var ju utklädda till djur, så att på så vis var det väl ändå. Ja, men vi såg ju djuren omkring oss, det gjorde vi, men de sprang ju inte omkring oss. Jag försöker ju värja mig från djurrättsaktivisterna som kommer skrika om jag säger att djuren sprang omkring oss.
Är det någon som tar djurrättsaktivister på allvar?
Jag låter det vara okommenterat. Så det var ju fribar och det var härligheter och det var livemusik och utsikt över liksom operan och bron och allt det där liksom, och helt underbart. Men för att jag skulle kunna komma in här var jag ju såklart tvungen att hassla mig och låtsas som att jag hette ett tjejnamn.
Varför då?
Och det var lite det som var problemet, för att det enda namnet som inte skulle dit från våran byrå var en tjej som hette Bronwyn.
Fast Bronwyn skulle ju kunna vara ett killnamn.
Ja, men det var det jag också tyckte, men inte i Australien. Så jag bara, no, it is wrong, my name is Bronwyn and I'm from Norway. Och då var jag tillräckligt förvirrade för att tro på det liksom.
Alltså fy fan vad kul.
Så då på fredagen så blev det helt enkelt så att vi var på, det var en tjej som slutade på jobbet, så vi hade en fri nota i baren och jag hade då trodde att jag hade hittat min dejt till morgondagen. Så vi hade en väldigt trevlig litet äventyr ute på gatorna i Sydney. Och plötsligt mitt i allt så bara fick jag en så här konstig känsla. Alltså vi satt liksom och hånglade på gatan i princip. Och sen så bara, men vänta nu, det är någonting som bara känns fel, för att det var för bra för att vara sant på något sätt. Och så bara, vänta, du har pojkvän va? Och hon bara, hur fan visste du det? Och ja, du Jocke vet ju att det här är ju någonting som har hänt mig lite för ofta senaste tiden. Så
du sket i det där?
Ja, så det blev liksom ingen alla hjärtans dag-dejt, trodde jag. Så då satte jag mig på tåg då, när jag vaknade på morgonen bakis, tänkte jag måste komma ut ur stan och uppleva lite natur. Så jag tog mig till centralstationen och satte mig på tåg till The Blue Mountains som är 2 timmar utanför Sydney. Hade ingen aning om vart jag var på väg, visste egentligen inte hur lång tid det tog dit. Så satte jag mig och pratade med en otroligt ball thailändare om livets filosofier och pratade i 2 timmar nonstop om fantastiska ämnen. Som sen avbryts av en svensk tjej som ville prata med en annan svensk. Tyckte hon var trevligt. Vi skulle då till samma hostel, eller det visade sig att hon skulle till ett hostel som jag hade blivit tipsad om av den här thailändaren. Så jag bara, men jag hakar på. Men jag hade inte bestämt mig för att sova över i den här staden, för jag har inte så jättemycket pengar. Så till slut så bara, jag bara, men är det okej om jag dumpar min väska hos dig och går ut och hajkar sen i hennes hotellrum? Hon bara, ja, det är klart. Så, men då gick vi ut tillsammans och käkade lunch först. Och sen insåg vi så här båda två, bara, men det är ju Alla hjärtans dag idag. Ska vi inte bara kalla det här en dejt då? Och det hade ju inte hon något problem med.
Såklart att ni gjorde.
Så då gick vi på en 6 timmar lång hike bland bergen och hade fantastisk utsikt.
Jag trodde du skulle säga att ni gick på en sexklubb.
Så då begav vi oss ner då på en lång, alltså det var säkert en 200-300 meters stupa, alltså vänta, jättebranta trappor ner i den här dalen.
Okay.
Och in i då regnskogen. Och så fort, när vi då var halvvägs på de här extremt branta trapporna, så började det då spöregna. För att man är ju, alltså when in the rainforest liksom.
Men då blev det lite wet t-shirt party av det hela.
Så skulle man kunna säga, ja. Men det var trevligt och det var kul. Och dagen efter gick vi på, och då sov vi då i, då sov jag över där helt enkelt, för jag var för trött för att åka någonstans.
Okay.
Jag fick bo gratis på hostellet och det var trevligt.
Blev det åka av? Det var ju trots allt Alla hjärtans dag.
Och dagen efter så åkte vi då ut till ett vattenfall som var helt fantastiskt, och badade och, i vattenfallet. Och det kommer förmodligen vara min omslagsbild till det här avsnittet, så där har ni fått se den helt enkelt. Men ja, så att jag har ju haft en väldigt händelserik och äventyrlig vecka bakom mig. Men alltså, men, nog om mig. Jag vill höra, hur har Joakim Falk spenderat sin första Alla hjärtans dag med sin första flickvän?
Det har varit fantastiskt, men jag tycker att du har inte riktigt svarat på frågan.
Vilken fråga?
Om du blev åka av.
Vänta, nu ringer den här tjejen. Hon ska sova hos mig i natt här. Hon väntar på mig.
Då kan jag gå över på min Alla hjärtans dag då.
Ja, äntligen.
Jag hade ju som sagt lite ångest. Jag pratade ju med dig i typ en timme när jag gick runt på stan och skulle försöka hitta någon present eller någonting att ge till Nina, för att det är ändå något man ska göra.
Lite ångest. En kallsvettig Joakim Falk springer runt Stockholms innerstad och ringer sin vän, sin romantiske mangan, och ber om råd.
Du får ju lugna ner dig. Jag är bra på romantik, men i en verbal och fysisk mening. Jag är inte så bra på att kanalisera det här i fysiska ting.
Jaha. Men vad blev alltså, det
du
för
är ju bra då? På att komma på många idéer.
Ja, ja.
Och sen så är kvaliteten lite varierande. Men någonting som vi båda var rörande överens om, det var ju att reaktionen av en Alla hjärtans dags present ska vara, åh, han har lyssnat på mig. Han har hört någonting jag har sagt i allt det här pladdret som vi har pratat om under den här tiden vi har varit tillsammans. Så han snappat upp någonting, och det är det som jag får ta del av.
Ja, men exakt.
Och den reaktionen tror jag att jag lyckades med. För jag gjorde en klassiker. Alltså, jag gjorde det mest cheesiga som finns, men ändå någonting gulligt av det.
Ja, men det låter bra. Det låter lovande.
Ja, så att grejen var ju så här, att jag gav henne blommor och choklad, men with a twist.
Ah.
Jag gav henne en ros och ett kinderägg. Det är ju en väldigt, väldigt liten gåva. Men det finns ju någonting fint i det. Så på kinderägget så skrev jag en lapp med det lilla budskapet och även den lilla hinten om att det är insidan som räknas. Vilket då skulle kunna feltolkas, tänka nu, att ja, du är ful, men här får du en present.
Nej, men.
Men så,
det vet vi ju alla att det inte var.
Nej, precis.
Tanken.
Utan jag hade ju då fixat så att hon åt upp det här kinderägget. öppnade för att ta ut leksaken som är det viktigaste med kinderägget. Och där i så hade jag, så gav jag henne ett par örhängen som hon hade, hon har tjatat om att hennes gamla örhängen, hon kan inte ha dem för att det inte är äkta silver och det kliar i hennes öron. Så att då fick hon det.
Aww.
Och då undrade hon ju hur jag hade fått in det i kinderägget innanför chokladen som satt ihop. Och då sa jag bara att det är ju a magic man du är tillsammans med.
Ja, fantastiskt.
Vad tyckte du om den då? Var det okej?
Mycket väl godkänt alltså.
Ja.
Det måste jag ändå säga.
Det var ju liksom smycken, choklad och blommor. Det var ju alla tre de mest cheesiga grejerna. Men på ett ändå charmigt paketerat sätt, tyckte jag.
Ja, verkligen. Bravo.
Nej, men så, och jag fick ett jättefint silverarmband av henne. Så att vi fick båda smycken i Alla hjärtans dags presenter. Men det var fantastiskt härligt i alla fall. Men annars så gjorde vi inte så mycket. Jag jobbade tidigt på Alla hjärtans dag. Och sen så efteråt så kom jag hem till dukat bord och en hemmalagad middag. Och sen så var det här i deras lägenhet i Äppelviken så var det singelfest. Men då fick vi, så vi var tvungna att göra slut på Alla hjärtans dag för att då få vara med på den här singelfesten. Men det höll inte så länge att göra slut.
Ja. Fanns det något fint i att liksom få träffas första gången igen?
Ja,
som
det var
singlar.
Lite så här, how you doing? Nej, men
vad romantiskt.
Men det fanns någonting fint i den här singelfesten, eller något som man kan tipsa om till nästa Alla hjärtans dag, om det är så att du ska göra en fest. Du vet de här, kommer du ihåg de här skosnörerna eller de här kolaremmarna?
Ja, det gör jag.
Du minns dem? De finns ju även i jordgubbsmak, i rött.
Ja. Mm.
Så de hade då, det var ju Malin och Fia som hade fixat den här singelfesten. Och då hade de köpt sådana snören och lagt dem i en skål och så skrivit en lapp så här att de här får man endast äta två och två. Alltså man fick bara äta dem som Lady och Lufsen style.
Ja, precis.
För att man skulle matchmaka liksom på den här festen. Så det var ju en briljant idé, tyckte jag. Det var någonting som fick det att slå gnistor mellan människor på den här festen liksom.
Vad kärleksfullt det låter. Jag är avundsjuk.
Ja, alltså. Det var härligt som satan. Och sen så skulle jag ju upp klockan 05 dagen efter och börja jobba. Så att de andra gick ut. Jag fixade lista till dem. Nina gick med dem ut. Hon lämnade mig övergiven i sängen.
På Alla hjärtans dag?
Ja, så jag sov och så gick de ut. Och sen så min klocka ringde klockan 5 på morgonen och 4:55 så klampar en dyngrak Nina in genom dörren.
Blev det åka av då? Det känns som att jag typ åldrats jättemycket snabbare här i Australien. Eller blivit väldigt mycket äldre på väldigt, väldigt kort tid.
Okej. Okay. Är det för att alltså har du psykiskt utvecklats och fått lära dig mer saker eller vad tänker du?
Nej, men det är väl dels att jag upplevt så fruktansvärt mycket och jag vet knappt ens vem jag ska prata med längre. Jag försöker ju ringa folk. Jag pratar ju med så här 3-4 vänner varje natt hemma i Sverige bara för att så här bli av med saker. Men till slut så det har börjat hända så mycket så att det är så här, det går liksom inte att kanalisera det längre.
Okej.
Okay. Men det är ju den ena aspekten. Men den andra aspekten varför det känns som att jag åldrat senaste tiden är att...
Känner du dig benskör? Ont i lederna?
Jag har fått en... Ja, lite så. Nej, jag har faktiskt börjat träna nu också. Men det borde ju göra mig yngre, känner jag. Men nej, den andra sidan har att göra med att med min upplevelse utav tid, men också hur jag förhåller mig till min levda tid.
Okay.
Det är väl typ samma sak. Och det jag baserar det här på och varför jag har kommit att liksom uppenbaras den här tankeställaren är att en så simpel sak som att det är så otroligt långsamt internet här i Australien. Okay. Eller liksom jämfört med Sverige är det i alla fall väldigt, väldigt långsamt. För att ta det här lite i hela resonemanget som jag har funderat på i några dagar, så är det, jag satt framför min dator häromdagen och höll på att få en hjärtinfarkt för att det var så jävla, eller saker och ting bara, alltså jag satt och bara så här, kan det bara hända någonting? Men det jag började förstå var att i Sverige har vi ju verkligen börjat basera så mycket av våran livsstil och vårat arbetsliv på internet, eller liksom molnet om man ska säga. Vi har ju inte bara Facebook, Twitter, Instagram och våra sociala medier på, i molnet, utan vi har även liksom allt vi jobbar med, våran liksom pulsklocka eller våran, alltså all våran data ligger ju i molnet. Och all, ja, vi har ju nästan börjat sluta använda appar och saker som finns lokalt, utan allting är bara uppkopplat. Så att det som händer för mig som har vant mig, jag är ju vant mig vid en livsstil uppe i molnet som kräver en snabb internetuppkoppling, har gjort att jag plötsligt inte kan leva lika snabbt som jag upplevt att jag levt innan.
Okej.
Vilket är i sig ganska intressant. Men
känns det som att du på något sätt, att vi i Sverige lever, alltså, om man då ska ta den cloud-metaforen, att vi lever uppe bland molnen och tycker att allting är fantastiskt och det går snabbt och enkelt. Medan nu har du som en van, alltså lite som gudar då. Medan nu har du fått komma ner på jorden som en vanlig dödlig.
Ja, alltså det är ju det jag trodde först. Men när jag började fundera lite kring vad det här egentligen betydde. Så, alltså det är ju inte bara internetet, utan det är också min dator på jobbet som är ganska gammal, som är väldigt långsam. Alltså känslan av att kunna göra mycket saker och vara snabb på det man gör är ju att man kan omsätta sin tanke till handling väldigt fort. Och när internetet är väldigt snabbt så blir det ju väldigt fort. Man kan få väldigt, väldigt mycket saker gjorda. Men samtidigt så här i Australien, eftersom man då plötsligt får en extra tanke och lite mer tanketid till övers för att på så vis liksom göra mer genomtänkta beslut som därför leder till samma resultat som det hade varit i Sverige.
Okej, så att du under samma tid får samma resultat bara för att du får en ställtid på alla dina tankar. Och ställtiden gör att du får gör bättre beslut.
Ja, lite så skulle man kunna säga.
Men hur har det här åldrat dig då?
På något sätt har ju det gjort att jag har, istället för att tänka massa snabba dumma tankar, om jag nu förenklar det, så har jag fått tid att tänka färre, mer genomtänkta tankar. Vilket på så vis har blivit mer, ja men kanske mer visa, om man ska säga.
Ja. Jag förstår.
Och då har jag, alltså jag har ju inte åldrats fysiskt eller, men snarare mer mentalt blivit mognare, känner jag. Eller det är vad jag upplever. Sen har jag kanske gått bakåt på andra områden liksom.
På ditt känslomässiga plan då är du skadad.
Ja.
Nej,
precis. Det här har i alla fall gjort att jag upplever att du och jag lever i två olika hastigheter utav tiden.
Okej. Vi lever inte bara i två olika fysiska tidszoner där du är 10 timmar före mig, utan vi lever i olika fysiska tidszoner. Så att, kommer jag springa om dig eller kommer du springa om mig? Vad tror du?
Nej, men alltså, världstiden går ju lika fort, men liksom, du hinner vara Duracell-kaninen medan jag bara är jätten som tar lika långa steg liksom.
Okej, jag springer likt Speedy Gonzales och du tar bara 7 mila kliv.
Precis. Och samtidigt så känns det ju på så vis direkt kopplat till Interstellar, där jag håller på att utforska rymdens tidsgalaxer och sen kommer jag komma tillbaka och känna mig mycket äldre än alla.
Men för det är ju jättemånga människor som får total kanske inte dödsångest, men existentiell ångest så fort de tänker på rymdens storlek och hur små vi egentligen är.
Ja.
Alltså det finns ju 40 triljarder stjärnor i vårat observerbara universum. Alltså det vi kan se. Ja. Det är alltså, det är så mycket så att det kan man knappt greppa. Och vi vet att universum som är minst är 251 gånger så stort som det som vi kan observera. Vilket gör att det här, det är en så svindlande tanke hur små vi är. Och hur ensamma vi är som individer. Att väldigt många får ångest av det. Men du tycker det bara är spännande.
Ja, gud ja. Men tänk dig att om bara 6 år så kommer vi vara på Mars. Och då jävlar, har vi tagit första steget ut i den lite större rymden.
Okej, ja. Men hur tänker du att vi ska, vad ska vi lära oss av de här olika tidszonerna? Hur ska vi hantera dem för att vi ska... Hur är det bästa sättet att leva? Är det som i Australien där man tänker mer genomtänkta tankar och kommer fram till samma resultat som man tänker många banala tankar för att sen sortera ut dem?
Ja, rent intuitivt skulle jag egentligen säga att ju mer man kan prototypa sina idéer, desto snabbare kommer man fram till det mer genomtänkta resultatet eftersom man snabbare lär sig vilka idéer som är dåliga.
Ja.
Men samtidigt så känner jag att tar man ett kliv bakåt och ser situationen ur perspektiv så blir man klokare utav det.
Ja.
Så jag tror inte det finns ett definitivt svar på det. Oavsett hur tiden förhåller sig till rummet så kommer vi alltid att liksom färdas till döden.
Så livet är en sexuellt överförbar sjukdom med 100% dödlighet.
Ja, det är ju jävligt sant.
Jag tänker att vi ändå måste prata om den stora biopremiären som varit i veckan, och det hör väl lite till temat av, jag vet inte om man ska kalla det kärlek, men det här med Alla hjärtans dag och att 50 Shades of Grey har haft premiär. Mm-hmm. Vi var och såg den på första dagen då, den 12, alltså på torsdagen där, när du var på Google Party och lekte med djuren på zoo.
Ja, eller jag hade förmodligen gått upp på fredag morgon redan, men ja.
Ja, precis. Nej, men jag, Kevin, Alex, Nina och Jessica var och såg 50 Shades of Grey. Och jag har nog aldrig varit på en biovisning där det var så mycket östrogen i salongen. Alltså man kunde ta på fukten nästan i den här salongen. Och det var ju härligt liksom. Man gillar ju när det är bra stämning i en biosalong. Det gillar man ju liksom.
Okay.
Men jag tänkte när jag såg den, för har du läst böckerna?
Nej.
Nej. Så det här kommer ju bli en diskussion mellan två människor varav en inte ens har sett filmen och varav en inte har läst böckerna.
Ja, men jag vet ju precis vad den handlar om och jag vet också hur dåligt skriven den är, men att det är en väldigt god liksom mjukporrsnovell.
Ja, men exakt. Det är väl det jag kände också. För att det är ju en historia som inte riktigt handlar om någonting, enligt mig.
Ja.
Alltså, den förs inte vidare. Alltså, den Anna då, som är huvudpersonen, är ju en väldigt oskuldsfull, nyfiken tjej som blir intresserad av den här dollarmiljardären, liksom.
Ja.
Som har sitt imperium och är väldigt karismatisk, liksom.
Ja.
Och han blir intresserad av henne för att han ser någonting oskuldsfullt och charmigt i henne liksom.
Ja.
Men det enda som händer egentligen är ju en, alltså tar man bort sexet så är det ju ingenting. Det är ju bara en historia om en kille som är känslomässigt skadad som blir tillsammans eller blir liksom intresserad av en tjej som inte vågar ställa tillräckligt mycket frågor för att hon är nyfiken på honom liksom. Och det känns inte så jävla upphetsande egentligen.
Nej.
Så jag skulle väl säga att det bästa med filmen är ju soundtracket, för den är ju, det är ju hur bra som helst. Jag tänker vi kan väl lägga det lite som en matta här i bakgrunden bara för att understryka hur jävla fantastiskt bra soundtracket är.
Ja.
den naturliga frågan för mig känns ju så här, blir man inte lite kåt av att se den här filmen?
Alltså, jag tänkte ju också att man skulle bli det. Och jag tror att vi alla som var på den, man kommer ut med en känsla av så här, när den är slut så kommer man ut med en känsla av vad var det jag precis såg. Det här är lite märkligt, men under tiden så, alltså Ninas kompis Melody sa någonting väldigt bra, så hon satte fingret på det. Man blir sugen på att bli kåt. Alltså man blir inte kåt av filmen, men man känner att fan vad skönt. Man blir sugen på att ha sex men inte bli kåt. Förstår du skillnaden?
Ja, jag förstår verkligen. Det är ju väldigt intressant. Det är ju lite som så här, när man ser gamla västernfilmer och de röker cigaretter. Alltså man är inte nödvändigtvis sugen på att röka.
Exakt.
Men man är sugen på att liksom uppleva känslan av att bara röka en cig.
Ja men precis, ja men verkligen så. Och det är precis samma sak i den här filmen. För man, jag blir inte sugen på så här, testa BDSM eller bli sugen på att ha henne på det sättet Christian Grey har Anna liksom. Men ja, det finns någonting i filmen som gör att man bara blir, men man blir sugen på att vara i den kåta situationen liksom. Men
för mig, jag kan ju tycka att BDSM är väldigt intressant.
Okay.
Och jag kan ju, ja, det är väl inte så himla farligt att säga att jag har ju provat lite granna själv. Men och för mig finns det ju en otrolig tjusning i både att bli, ha kontroll och bli kontrollerad.
Ja.
Och det ligger ju, känns ju som att det ligger ganska naturligt i människan, det här liksom behovet av makt på något sätt.
Ja, men så är det.
Och när makt och kåthet liksom kopplas samman, känns det som att det är en så otroligt stark kraft liksom.
Ja.
Och en sexuell kraft som känns fruktansvärt spännande. Men det är ingenting du har testat?
Ja, lite kanske, men det är inte någon, alltså jag kan väl tycka att det är intressant mer än vad jag tycker att det är. Det är mer som en rolig grej, tror jag. Mer, ja, mer som någonting som är kul för stunden, haha, än vad det är intressant och spännande för att jag måste sexuellt utvecklas eller hitta något nytt liksom. Mer så känner jag väl inför det. Men någonting som jag också tyckte var märkligt med filmen var ju att det är en bok skriven av en kvinna för kvinnor. En film regisserad av en kvinna, också mycket för kvinnor, men i alla fall ur ett kvinnligt perspektiv. Men med väldigt mycket manliga preferenser och normer i filmens och berättelsens sätt att se på situationer. Och det tyckte jag var lite tråkigt att man inte fick in den här, alltså, för jag tror i alla fall, eller det jag har förstått med folk som har läst böckerna, är att man får in så mycket mer av hennes tankar och resonemang kring de här sakerna, och man får en lite mer förklaring till varför hon inte ställer vissa frågor och inte agerar på det sättet som jag tänker att så här, men hur kan du inte fråga det här när han säger skriv på det här kontraktet där du kommer överens om att du underkastar dig mig liksom. Och det kunde störa mig mycket.
Men som jag har förstått det så har jag hela BDSM-rörelsen blivit ganska upprörda över boken för att det inte verkligen är BDSM.
Nej men precis, nej men så är det.
Att det finns, eftersom BDSM är ju ett väldigt, det ska ju vara ganska tryggt. För att man har det här, alltså säkerhetsåtgärder, för att man ska ju inte skadas.
Nej.
Men för, alltså man ska liksom komma till gränsen, men att så här, det ska finnas säkerhet liksom i det.
Ja, men verkligen.
Men att han fortsätter fastän hon säger nej liksom. Och då blir ju det våldtäkt.
Ja, det är väl inte det. Hon har ju sina safe words, men det de mestadels har klagat på är ju, det finns ju ett begrepp inom BDSM som heter aftercare. Att man alltså efter en session tar hand om varandra och pratar ut om vad som har hänt, eller ja, men, liksom får i sig något att äta och att man ser till att varandra mår bra och att man pratar om vad som har hänt och sådär. Medans han är en ganska dålig master eftersom att han efter en session bär in henne i sitt eget rum och lämnar henne där och säger jag ger inte närhet till någon, och så går han därifrån. Vilket gör att hon känslomässigt blir helt fucked up. Liksom.
Ja.
Men alltså, skådespeleriet gillade jag. Jag gillade henne framför allt. Han är lite stiff, men han är ju sexy. Liksom. Men annars, jag tänkte ju på det här med att vi människor på något sätt är inprogrammerade att koppla känslor med sex. Alltså, för det är ju den stora... Det är ju den stora, alltså berättelsen är ju det är ju det handlar om liksom. Ja. Att hon vill bli älskad och älska honom, och hon vill koppla det här sexlivet med känslor för honom. Och där är ju jag, som jag också har berättat förut, att jag har ganska lätt att skilja på just sex och känslor. Sen så blir ju sexet bättre när man har känslor för den man har sex med. Såklart.
Såklart.
Vilket är helt fantastiskt. Men det här fick mig på en banal tankebana när jag kopplade de här grejerna. Att om det nu är så att jag kan skilja på sex och känsla.
Mm.
Men att det finns andra saker som jag tycker rent känslomässigt är mer intima.
Mm.
Vad är då otrohet till exempel? Alltså, jag tänker ju då att så här, jag och Nina är i en relation nu. Nu kommer det här låta som att jag vill vara otrogen mot Nina. Det är inte alls så. Men folk får ta det hur de vill. Bara den här banala tanken om att om det nu är så att jag känslomässigt känner att det är mer intimt att sova hos någon och sen låna deras dusch dagen efter. Alltså om jag sover med en tjej som jag inte, eller som jag inte känner eller känner, det är klart att om det är en bra vän då är det en annan sak, men om det är någon som jag bara träffat liksom, och sen så lånar den här personens dusch, så kan jag känna att det här är någonting man gör om man börjar bygga mer av en relation än om man bara är där och har sex med den personen och sen går hem.
Ja.
Alltså, förstår du tankebanan? Av att det är
jag förstår vad du menar.
Men det är ju så programmerat i oss att det här inte stämmer. För sex är det ultimata man kan göra med en person.
Jag förstår precis vad du menar. Jag har tänkt ganska mycket på det. Och jag har kommit fram till att det ligger helt och hållet hos dig.
Mm.
Om jag känner att jag har brutit förtroendet eller brutit mot det som, ska man säga, löftet som man har med sin partner.
Mm.
Och det kan ju vara, alltså det behöver ju inte vara ens i närheten av sex. Det kan vara liksom, om löftet nu, eller om vår överenskommelse mellan mig och min partner är att jag inte får säga hej till en endaste tjej.
då borde du get the fuck out of that relationship.
Ja, men om det är löftet och om det betyder någonting för mig, om det är så viktigt, om relationen betyder så mycket så att jag vet att min partner skulle känna sig bedragen för att jag säger hej på en tjej, då har ju jag bedragit henne eller honom.
Ja, precis.
Och då spelar det ingen roll om man har gått så långt som att ha haft sex, eller om man har liksom stått i någon annans dusch eller använt någon annans tandborste.
Nej.
Det spelar liksom ingen roll vad handlingen är. Det handlar bara om vad överenskommelsen är. Liksom. Och det behöver ju inte vara en formulerad överenskommelse. Och för det är det ju väldigt, väldigt sällan.
Nej, det handlar ju om en känslomässig överenskommelse.
Precis. Och om du känner att du är otrogen för att du duschar i någon annans dusch, då är det dags att börja tänka lite, tror jag. Oavsett om ni hade en Alla hjärtans dag-dejt i lördags, eller om ni letade lyckan på krogen, eller om ni satt hemma och bara förtjänade er själva, så skulle jag vilja skicka med en tanke så här i slutet av det 83:e primtalsavsnittet. att, men jag tänker faktiskt inte tala om primtal, utan jag tänker skicka med en tanke som jag fick från han thailändaren som jag träffade på tåget. Han, och det här har ingenting med någonting att göra egentligen, men jag var bara inte medveten om det, och du är så pass allmänbildad så att du säkert vet om det här. Men skillnaden på liksom kristendomen och islam och judismen, eller judendomen, och hinduismen och buddhismen, som han förklarar, är att i våran religion, eller våra närmare religioner, så föds man ju som en avbild av Gud.
Ja.
Som en god människa. Men sen så är det omvärlden som är det hemska.
Ja.
Och det som förför en till att göra det dåliga.
Mm-hmm.
Medan i buddhismen och hinduism så föds man ju för att man är en dålig människa.
Ja.
Och det är just därför man har återfötts, för att man ska uppnå det stadiet då man inte behöver existera.
Ja.
För att man hela tiden ska göra goda gärningar, och man ska liksom dela med sig och vara en så bra människa man bara kan.
Ja.
Och det här fick mig att fundera rätt kraftigt liksom kring det ena och det andra, och hur vrickade religioner kan vara, och hur fantastiska religioner också kan vara, och hur mycket respekt vi behöver ha inför varandra, och hur kärleken är det enda vägen.
Ja, så du tycker ändå att Alla hjärtans dag är en dag värd att fira? Du har ändrat uppfattning om att den kanske inte är så banal och övergävlig som jag många gånger kan känna att den är.
Nej, jag tycker fortfarande att Alla hjärtans dag är en ganska... Eller jag älskar ju Alla hjärtans dag, men det är ju en felvriden sorts dag.
Ja.
Hjärtan och kärlek ska inte behöva silas ner och maximeras på en dag, utan det ska vara lika kraftig och stark över hela året.
Mm.
Men det kan vara bra att bli påmind om det den 14 februari. Och med den kärleken, och med ett undanhållet potentiellt långt segment om primtal som vi får spara till avsnitt 87 tror jag, så hoppas jag att ni går ut och säger ja till massa roliga saker. Och go with the flow, för plötsligt händer det. Man träffar någon, eller man hittar ett vattenfall.
Men tänk på att om ni stöter på någon som vill prova BDSM med er, så läs på. För det kan vara intressant. Det kan också vara skadligt om det är en dålig människa du ska prova BDSM med.
Vi tackar så mycket för överseendet för ett lite försenat avsnitt.
Absolut. Så skriv till oss under hashtaggen 150 kilo. Och på Twitter och Instagram så heter jag @falken31 och Magnus @siglermagnus. Så det är bara att skriva till oss där, så hörs vi senare den här veckan, får vi säga då istället.
Jajamän.
Gott, vi hörs. Puss.